Tack för det. Vad gott att se er allesammans. Fira gudstjänst ihop. Och tack för förtroendet att få predika. Det var väldigt svårt att sitta still till den sista låten. Vilken skön rytm. Riktigt skönt. Det blir så jobbigt för en svensk då som är så väldigt reserverad att släppa loss. Men egentligen skulle jag bara vilja... Ja, nästa gång. Eller kanske efter predika. Vem vet. Om du har en bibel med dig, annars kanske inte att det kommer upp på skärmen. Jag är inte riktigt hundra, men vi klarar det ändå. Vi ska läsa ett sammanhang ifrån Nya Testamentet, ifrån Romarbrevet. Romarbrevet. Det 8:e kapitlet och några verser därifrån, vers 28 till 39. Romarbrevet 8, vers 28 till 39. Och då står det följande. Paulus skriver som så här. Vi vet att allt samverkar till det bästa för de som älskar Gud, som är kallade efter hans beslut. De som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild, så att sonen blir den förstfödde bland många bröder. Och de som han har förutbestämt, de har han också kallat. Och de som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och de som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Vad ska vi nu säga om detta? Jo, om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än att också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är ju den som frikänner. Vem är det som fördömer? Kristus, Jesus, är den som har dött. Ja, än mer den som blivit uppväckt och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest? Förföljelse eller svält? Nakenhet? Fara? Eller svärd? Nej, det står ju skrivet. För din skull dödas vi dagen lång. Vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter i höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Amen. Om du ska ha ett tema för den här predikan i eftermiddag så är det att ha Gud på sin sida. Att ha Gud på sin sida. Och jag tänkte inför den här predikan att man hör det på lite nu och då från lite olika håll att sättet man kommer in på arbetsmarknaden idag, sättet man får en lägenhet i Storstockholm, sättet man kommer in i olika miljöer och blir uppkopplad mot olika gemenskaper och nätverk är via kontakter. Man säger att har du en kontakt, då är det på något sätt som att du har lite mer fördel än alla andra. Alltså det gäller att känna de rätta personerna. Det gäller att känna till vissa kontakter. Jag hörde för några år sedan att alla vi i det här rummet, man hade räknat ut det här på något sätt. Jag vet inte hur, men man hade räknat ut att du är cirka 4 kontakter ifrån den mest kända ledare. Så du känner någon som känner någon som känner någon som känner någon och då kan du skaka hand med Donald Trump. På något sätt hade man räknat ut att vi är 4-5 kontakter bort från vad som då skulle vara någon slags inflytelserik känd person på den här planeten. Förra veckan fick jag lära känna storebron Finlands president. Och jag vill inte skryta, men vi blev till och med vänner på Facebook. Så nu är vägen dit in för mig inte så lång. Det är bara ett handslag bort. Ska vi inte säga annat än att jag är lite stolt över den. Men den texten vi har läst nu, talar om en kontakt på en helt annan nivå. Människor i all ära. Men det Paulus skriver om här är att du och jag kan få ha kontakt med en Gud. Paulus skriver, om du har den kontakten så är det en Gud som är för dig. Och om Gud är för dig, om Gud är för oss, det som Paulus resonerar med sig själv, vem kan då vara emot oss? Om Gud är för dig, vem kan då egentligen vara emot dig? Om Gud är för dig, då spelar det ingen roll om någon försöker vara emot dig, för de kommer inte att lyckas. Vad Paulus säger, om Gud är för oss, vem kan då egentligen vara emot oss? Det han säger är att om du och jag har Gud på vår sida, då är vi rika. Att ha Gud på sin sida. Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Om jag känner Gud, om jag har Gud på min sida, då är jag i en position av styrka och favör och överläge. Oavsett vem jag är, oavsett var jag kommer ifrån, oavsett mina starka, svaga sidor, oavsett om jag kommer från rännstenen eller ifrån det högsta liksom kontorskomplexet som finns. Det spelar ingen roll. För om jag har Gud på min sida, då blir allt annorlunda. Det är någonting som händer där. Det handlar inte om min styrka. Det handlar inte om min begåvning. Det handlar inte om min talang. Det handlar inte om min förmåga att liksom fixa in mig, ställa saker till rätta för mig. Nej, säger Paulus, om du har Gud på din sida, då har du favör, du har ett överläge, du har en ingång in i ditt liv, en plattform för ditt liv som du inte annars kan få. Hela skillnaden är att ha Gud på sin sida. Och då vill jag säga väldigt snabbt den här eftermiddagen till alla oss som är här. Gud vill vara på just din sida. Gud vill vara på just din sida. Gud är inte emot dig. Gud är för dig. Gud vill inte ta livet ifrån dig. Han vill ge dig liv. Gud vill vara för dig. Han vill vara med dig. Gud vill vara tillsammans med dig. Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Det finns så mycket i vår värld som vill så att säga skapa motvind i våra liv. Men det finns en, hans namn är Gud, Fader, Son och Helig Ande. Och han vill vara för en människa. Därför att Bibeln beskriver att vi kommer ifrån honom. Vi är skapade utifrån Gud. Så Gud vill vara för dig. Och när du går hem idag, om inte du kommer ihåg någonting annat ifrån det jag har predikat om idag, kom ihåg detta. Gud vill vara för dig. Gud vill vara på din sida. Gud är redan på din sida, men han vill att du ska upptäcka det. Gud är inte emot någon enda i detta rum eller som lyssnar via podcast. Gud är för varenda människa och han vill visa detta på bara det sätt som han kan visa det. Om Gud är för, vem kan då egentligen vara emot? Och när vi läser den här texten så listar Paulus upp flera saker som den människa äger som har Gud på sin sida. Alltså när Gud ställer sig bakom dig och backar upp dig, säger Paulus, då är det som om att, det kan låta märkligt, men att allt det som händer i ditt liv verkar fram till det bästa. Alltså när Gud får vara bakom så att säga och stötta upp, när Gud är på din sida, att stå med Gud, det är att få uppleva i livet att allt till syvende och sist samverkar till det bästa. Och det är ju svårt att ta till sig, kan jag tycka kanske, och du också tror jag säkert, om man står i någonting som just nu är fruktansvärt jobbigt. Hur i all världen ska det jobbiga som jag går igenom nu kunna leda till någonting gott? Det går väl inte ihop? Jo, säger Gud. Om du har med mig att göra. Om jag får backa upp dig, om du är med mig, så ska jag orkestrera saker i ditt liv så att det som ser ut som mörkast just nu faktiskt kan leda till någonting positivt längre fram, därför att allting samverkar till det bästa. Den som har Gud på sin sida är med om en matematik som inte vi lär oss i grundskolan. Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Ett spontant möte som skedde i Norrköping idag, tack vare att jag fick vänta på tåget hit. En vän ifrån Skåne dyker upp på centralstationen och pekar på mig, och jag pekar och säger, nej men är det du? Ja, det är du. Och den här kvinnan som tillhör en kyrka som jag brukar predika ibland i närheten av där vi bor i Hör, har hälsat på en väninna, och jag får skaka hand med henne idag. Hon har precis kommit ut med en bok som heter Var min son tvungen att dö för att jag skulle vakna? Och jag fick ett signerat exemplar innan jag fick rusa på det försenade tåget. Hon är inte där än. Jag pratade med henne ungefär en minut idag. Hon sa, Rickard, jag är inte religiös men jag är andlig. Bra på gång, sa jag. Bra. Hon har gått igenom en tragisk liksom, säsong i sitt liv där hon får se hur hennes egen son dör framför hennes ögon. Hon har skrivit en bok om detta, och det var den boken jag fick. Och då tänkte jag när jag åkte hit idag, för det är det den boken andas nämligen. Att på något sätt kom livet till henne när livet försvann ifrån någon annan. Vad är det Gud säger? Jo, om du är på min sida, om jag får vara med i ditt liv, så kan det mörkaste, det mest tragiska, i slutändan ändå på något sätt få bli. Det ledde på något sätt ändå fram till någonting gott. Det är inte lätt att vi försöker fundera ut hur det här funkar, utan det handlar om att få trösta på Gud. Paulus säger att livet samverkar till det bästa. Han skriver också om att vi är fullständigt omslutna, inneslutna i Guds kärlek. Han säger, jag är viss om att varken död eller liv, ingenting, mörkt, ont, hemskt. Han räknar upp det en efter det andra och så säger han, jag är viss om att ingenting, någonstans, någonsin kan skilja dig ifrån Kristi kärlek. När händer det? När är det man kan få vara med om det? När man har Gud på sin sida. När du har Gud på din sida, när Gud står billigt talat bakom dig och backar upp, då skriver Paulus, då har vi en överväldigande seger. Han avslutar hela sammanhanget med att skriva, vi har en överväldigande seger. Vi firar seger genom honom som har älskat oss. Vad är det att ha Gud på sin sida? Det är att vara så att säga i en segerposition. Alltså att oavsett vad jag möter i livet, som tillsammans med Gud, så är jag ändå på något sätt på den segrande sidan. Några saker till. Jag har suttit hemma i veckan och tänkt, vad innebär det att jag har Gud på min sida? Jag säger att jag är kristen. Jag säger att jag har en varm och levande gudstro. Men vad betyder det i praktiken? På en onsdag eftermiddag, på en fredag morgon när jag sitter på mitt jobb. Eller när jag pratar med grannen. Eller vad jag nu än gör. Alltså vad betyder det i praktiken att ha Gud med sig i livet? Hur ser det ut? Hur funkar det? Och då har jag tänkt att jag börjar leta i Bibeln. Okej, okay? Jo men den som har Gud på sin sida, då vill jag definiera det som så här. Har en grundkraft att möta livets skiften. Lite repetition av det jag redan har sagt, men ändå. Alltså det finns en grundkraft att möta livets skiften. Lyssna på det Paulus skriver i Filipperbrevet 4, vers 12-13. Vi snuddar vid bibelstudie i eftermiddag. Mycket bibel. Det är rätt bra. Bättre än Rickards ord. Lyssna på vad Paulus säger. Och hör svängningarna i texten. Jag kan leva enkelt. Och jag kan leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Att vara mätt, att vara hungrig, att ha överflöd, att lida brist. Alltså Paulus målar upp som att hans liv, det liksom svänger, pendeln går från liksom grönt till rött med jämna mellanrum. Jag har överflöd och helt plötsligt så är den nere på rött. Jag har ingenting. Ena stunden så finner han sig i att oj, han har mycket resurser. För att i nästa säsong konstatera, jag har egentligen inte så mycket alls. Och så fortsätter han att säga som så här. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Alltså, vad är hemligheten till att Paulus inte ger upp sin gudstro? Vad är hemligheten till att han finns en passion i hans kristna liv? Jo, därför att han har fått insett, vänta nu lite grann, oavsett hur livet pendlar så pendlar inte Gud. Därför att det är ju som allas våra liv här inne, vare sig du sitter på läktaren eller här nere, allas våra liv pendlar. Mellan hopp och förtvivlan, mellan mörker och ljus, mellan en klarhet och desillusionering. Allas våra liv pendlar. Men Paulus säger att om du har Gud på din sida, då har du kraft att navigera i allt det där. Så när du liksom tuggar på bordskanten för att inte resurserna riktigt finns där, då säger Paulus, det finns kraft för dig också. Eller när du har så mycket så du inte vet vad du ska göra av det, då säger Paulus, ja men det finns kraft för att hantera det också. Och när du märker att det börjar sina, då säger Paulus, då finns det kraft för det också. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Kraft till att leva när livet pendlar, när livet skiftar. Helena och jag, vi pratade för ett tag sedan om en säsong i våra liv där vi tittar tillbaka nu, så när man var mitt i det så tänkte man, hur ska vi klara detta? Hur ska vi orka detta? Och nu när vi tittar tillbaka så tänker vi, hur orkar vi det? Känner du igen dig? Ja, hur orkar man det? Hur orkar man ta sig igenom? Hur orkar man liksom överleva? Ja, ibland tror jag man ställer sig frågan, vad Paulus vill säga här idag är att när du har Gud på din sida så får du kraft att ta dig igenom, därför att Bibeln säger, som din dag är så ska din kraft vara. Så det finns kraft, hälsa så gott, det finns kraft oavsett vad du möter. När Gud är på din sida, om Gud är för dig, då finns det ingenting som egentligen, säger Paulus, kan vara emot dig. Därför att det finns bärkraft för allt. Och det är ju detta som är kristet liv. Att lägga ner sin egen stolthet och prestige och säga, Gud, jag behöver dig. Jag erkänner min svaghet för att kunna ta emot din styrka. Om Gud är för oss, då kan ingenting vara emot oss, säger Paulus. En grundkraft i livet. En bärkraft genom livet till hantera livets skiften. Det andra jag tänkte på, det är att den som har Gud på sin sida, förlåt dåliga, den är inte en klatschig mening den här, men essensen i den, ni får ta den. Den som har med Gud att göra kommer att stå som vinnare i slutet. Och den kan låta lite kryptisk, jag kommer till det. Att om Gud är med mig, om Gud är med dig, så säger Bibeln att en dag kommer du att stå som segare. Alltså när allas liv ska göra, när det ska gå på en bokföring på alla människors liv, säger Bibeln. En dag så ska alla stå inför Gud och göra räkenskap. Och den dagen, den som har med Gud att göra, kommer att vinna. Inte för att vi tävlar emot någon annan, men det är den terminologin jag vill använda. Bibeln säger som så här. Gräm dig, ett råd till alla oss som grämer oss. Gräm dig inte över de onda. Avundas inte de som gör orätt. Snart torkar de bort som gräs, vissnar bort som gröna växter. Var stilla inför Herren och vänta på honom. Gräm dig inte över den som har framgång, som gör upp onda planer. De onda ska utrotas, men de som hoppas på Herren ska ärva landet. Har du någon gång tänkt som så här? Varför går det så bra för den som inte tror på Gud? Det verkar som om att de tjänar mer pengar än vad jag gör. Det går bättre för dem än vad det går för mig. Och här tror jag på Gud, och det verkar som om att det inte riktigt funkar för mig. Är det någon som har tänkt så någon gång? Det är bara jag, men okej, då får jag... Nej, det finns fler. Precis. Det kanske var det Gud tänkte när han skrev ner den här salmen. Att det är lätt att tänka att Gud blir hindret istället för möjligheten. För det verkar ju gå så bra för alla andra, och de har inte ens Gud, va? Och de kör runt i tre bilar, och här har jag liksom en plåtskorv. Vad är det för fel? Det är som den rike mannen och Lazarus i Lukas 16. Den rike mannen, en liknelse som Jesus ger. Den rike mannen, han lever i fest och glans varje dag. Och utanför huset så ligger en fattig man och tigger. Men en dag när det ska göras bokslut för livet, så säger Jesus att den rike mannen, han går evigt förlorad. Men den fattige mannen på jorden, han kommer in i en rikedom och härlighet som varar för evigt. Varför säger Jesus den? Jo, för att tänka lite längre. Att den som har med Gud att göra, när en dag livet ska göras bokslut på, så kommer du att stå som vinnare. Så gräm dig inte, utan fortsätt att bygga på din allra heligaste tro. Den som har Gud på sin sida har ett evigt hopp, en evig rikedom, en evig härlighet som ingen kan ta ifrån den människan. Kan det vara därför Jesus säger, ja, du kan vinna hela världen om du vill. Men du kan på det betala priset med att du förlorar din själ. Gör inte det. Alltså, lev inte bara för här och nu, de åren du är på den här jorden, utan lev med ett perspektiv av att du ska leva länge. Om Gud är för oss, så kanske det är så att livet mer kanske ibland kännetecknas av den fattige Lazarus som kämpar för att få livet att gå ihop. Men i slutändan så är det Lazarus som står där med den högsta vinsten. Därför att det värderas inte i pengar, konton, ägodelar, utan det värderas, livet säger Bibeln, värderas utifrån ett hjärta som har funnit Gud. Där är den största rikedomen. Där är den största tillfredsställelsen. Om Gud är för oss, då upplever vi hans omsorg. Jesus är tydlig med detta. När du har Gud på din sida, vet du, Gud har sagt, jag ska ta hand om dig. Bekymra inte och fråga inte, vad ska vi äta eller vad ska vi dricka? Fråga inte heller efter, vad ska vi klä oss med? Nej, allt detta söker hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Alltså Gud, han vet vad vi behöver. Jesus säger, nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Alltså, om Gud är för mig, då betyder det att han har sagt, Rickard, jag kommer ta hand om dig. Punkt. Har jag Gud på min sida, då kommer han att ta hand om mig. Han kommer att hjälpa mig, han kommer att förse mig med det jag behöver. Kanske inte alltid det jag vill ha, men definitivt det jag behöver. Om Gud är för oss, säger Paulus, vem kan då vara emot oss? Lyssna på det här, Jesaja 58. Herren ska alltid leda dig. Det här är Guds matematik. Lyssna nu på vad Gud säger. Jag ska mätta dig mitt i ödemarken. I ödemarken, du hör i bordet, det finns inte mycket i ödemarken. Men Gud säger, det spelar ingen roll om du är i ödemarken. För är du med mig, så kommer jag mätta dig i ödemarken. Därför att Gud har en förmåga att få fram resurser som ingen annan kan. Han är nämligen miraklernas Gud. Han kan förse oss mitt i ödemarken, säger han i sitt ord. Och han säger vidare att du ska vara som en vattenrik trädgård och likna en källa vars vatten aldrig sinar. Det är detta som är att leva med Gud. Att ha med sig Gud handlar om att jag är omsluten, jag är omhändertagen. Och Gud säger, det spelar ingen roll var du är, min välsignelse kommer alltid att nå dig. Om Gud är för oss, vem kan då egentligen vara emot oss? Sista, det finns många, men den sista är min lista. Hur visade sig i mitt liv att jag har Gud på min sida? Jo, men det är att jag har ett tryggt fäste. Alltså jag har en förankring i mitt liv. Det finns många bibelord på det, men ett av dem är från Psaltaren 27. Då skriver David så här. Herren är mitt ljus och min frälsning. Vem skulle jag frukta? Ja, men alltså, när du och jag fattar vem Gud är, då behöver vi inte frukta så mycket. Vad är det som gör att vi fruktar? Det är att vi inte ser Gud klart vem han är. Vad är det som gör att vi ligger och vaknar och är bekymra? Därför att vi inte har fattat vem Gud är. David har ju fattat hela poängen. Herre, du är min Gud. Vem ska jag frukta? Det finns ju ingenting att frukta. Därför att om jag har dig, som ni sjöng så fantastiskt i sången här. Herre, om jag har dig i himlen, då söker jag inte efter någonting på jorden. Jag behöver inte frukta. Varför ska jag frukta? Jag har ju dig, Gud. Det är ju detta som är kristen tro. Det är det hela världen söker efter. Förankring. Fasthet. Trygghet, frid. Gud säger, det finns hos Moa. Och David har fattat poängen. Gud, du är min Gud. När jag har dig. Det finns ju ingenting att frukta egentligen. För du är ju alltings herre. Får man göra så? Juhu! Ja, det gjorde jag just. Ja, men alltså, det spritter ju till i själen. Gör det inte det? Visst gör det det? Det tror jag det gör. Du är mitt ljus och min frälsning. Vem skulle jag frukta? Herren försvarar mitt liv. Vem ska jag vara rädd för, skriver han. När de onda, nu talar han om liksom verkligheten i allas våra liv. När de onda kommer emot mig för att sluka mig, mina motståndare och fiender, då ska de själva snava och falla. Lyssna på det här. Om en här belägrar mig, räds inte mitt hjärta. Om krig bryter ut mot mig, är jag ändå trygg. Men alltså, detta är ju att ha fattat poängen. Att leva med Gud är inte alltid att vara förskonad från krig. Att leva med Gud är att vara trygg mitt i krig. Det är det som David har fattat. Har du fattat det? Har jag fattat det? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot? Det är värt att åka hem och titta på Sportspegeln på. Eller? Detta är kristen tro. Om Gud är för, vem kan då vara emot? Om kriget, säger han, rasar på mina runt omkring mig, det spelar ingen roll. Jag är ändå trygg. Snacka om att ha uppenbarelse av vem Gud är. Snacka om att leva i relation till fadern. Snacka om att ha förstått vad man äger i Gud. Detta är för dig, inte bara för David. Det jag läser nu är för dig. För Bibeln är Guds ord till dig. Det är Guds hälsning till dig. Kom ihåg vad jag sa i början. Gud vill vara för dig. Okej? Okay? Andra delen nu, sen ska vi sjunga något, tror jag. Den andra delen, nu har jag pratat om vad liksom, för den som har Gud på sin sida, vad är så att säga vinsten med det? Då kommer ju nästa fråga, vem kan få Gud på sin sida? Det är en väldigt relevant fråga. Vem kan få den här guden som Bibeln talar om på just sin sida? Ett av bibelorden som jag vill läsa nu kommer från Psaltaren 75. Då står det som så här: jag säger till de skrytsamma, skryt inte. Och till de gudlösa, höj inte hornet. Höj inte ert horn så högt, tala inte så trotsigt och fräckt. Varken från öster eller från väster eller från öknen kommer upphöjelsen. Nej, Gud är den som dömer. Den ene böjer han ner, den andra reser han upp. Så här är det alltså Gud som lite grann kan tyckas med texten som att Gud gör lite som han vill med oss människor. Den ene upphöjer han, den andra böjer han ner. Är Gud selektiv? Det kan ju vara en av de tankarna som kommer när man läser det här bibelordet. Vänta nu lite grann, Rickard. Du säger att Gud älskar alla. Och på den frågan säger jag, ja. Är han för alla? Ja. Men vem får uppleva att han är för? Den som inbjuder honom. Bibeln är väldigt tydlig med att Gud vill att alla människor ska komma till tro. Därför att Gud älskar alla människor. Samtidigt så ser vi i texten att Gud står inte bakom alla människor. Alltså skulle man kunna säga att han på ett sätt är selektiv, men inte utifrån sin egen natur utan mer utifrån vår respons mot honom. Vad är det som gör att Gud står bakom dig på ett sätt så att du märker det praktiskt och konkret i ditt liv. Det är för att du tillåter honom att göra det. Annars kommer Gud att stå där och försöka göra allt han kan. Vilket egentligen redan är svårt, för han har redan gjort allt han kan. Han har gett oss Jesus. Han har gett oss sitt ord. Vad det handlar om är att Gud väntar på en inbjudan från dig att säga: Gud, jag vill att du ska stå på min sida. Jag vill att du ska vara med mig, för mig. Gör vi den inbjudan, säger Gud, absolut. Gör vi inte den inbjudan, så respekterar Gud oss. Så till den punkt att han låter oss vara. Därför att Gud forcerar sig inte fram. Gud vill inte ha en tillbedjan ifrån en människa som är robotliknande. Gud vill att våra hjärtan ska hungra efter honom. Det är därför han har gett oss en fri vilja. Han vill att vi ska inbjuda honom av egen fri vilja till att göra det han vill göra i våra liv. Och vill vi inte det, då säger Gud: fine, du får leva ditt liv som du vill, men jag vill bara att du ska veta om, jag finns här. För jag är för dig. Även om du är emot mig. Gud säger: jag kommer alltid att vara för dig, även om du är emot mig. Jag kommer aldrig att förändra mig på den punkten. Men det enda sättet du kan praktiskt uppleva i ditt liv att jag är för dig, det är att du öppnar på dörren och säger: Gud, jag vill uppleva dig i mitt liv. Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Okej, så vad behöver vi göra som är här idag? Oavsett om du har suttit i den här kyrkan i 30 år eller 3 timmar enbart. Vad behöver vi göra, säger Bibeln, för att få Gud på vår sida? Vad är det som fångar Guds uppmärksamhet? Vad är det som gör att Gud liksom hejar till i himlen, om jag nu får använda en sån bild? Vad är det som gör att vi fångar Guds uppmärksamhet? Några saker från Bibeln. För det första, det är att vi ber Gud om att ha ett odelat hjärta för honom. Det är det första. Bibeln säger som så här: visa mig, Herre, psalm 86. Visa mig, Herre, din väg. Jag vill vandra i din sanning. Och så ber han: ge mig ett odelat hjärta så att jag vördar ditt namn. En sån här bön fångar Guds uppmärksamhet. Du vet hur lätt det är. Jag vet hur lätt det är att våra hjärtan delas upp på så många olika saker. Vad är det som gör att Gud säger: jag vill vara med dig? Det är när vi säger: Gud, jag vill att du ska ha hela mitt hjärta. Hjärtat som representerar våra liv. Bibeln säger: var rädd om ditt hjärta, för därifrån utgår livet. Va? Gud, jag vill inte ha delat hjärta inför dig. Alltså lite här, lite där. Lite min vilja, lite din vilja. Jag liksom kompromissar lite med Bibeln. Jag tar ut det jag tycker passar mig och så lämnar jag resten. No, säger Gud. Nej. Alltså, allt eller inget. Gud, ger mig ett odelat hjärta så att jag vördar ditt namn. Kanske du är där idag, att du känner igen dig i det jag läser nu. Att ditt hjärta är lite delat. Alltså inte fullt 100 överlåtet till Gud, utan det finns liksom lite områden i ditt eller mitt hjärta som vi bevarar för oss själva. Men det sättet som vi får Gud att komma över på vår sida och jobba för oss, det är att vi har ett odelat hjärta. Tänk om jag skulle säga så här till Helena när jag kommer hem: älskling, jag vill bara tala om för dig att jag kommer för resten av det livet vi har tillsammans älska dig 50%. Duger det? Jag tror inte Helene skulle säga: det har jag väntat på att få höra. Hon skulle ge mig en rak höger. Ja, men det hör vi ju själva hur dumt det skulle låta. Om jag kom hem och sa det: älskling, jag kommer att älska dig till 50%. Men jag lovar dig, de 50% är bra. Det är mycket hjärta i de 50%. Du kommer få rosor på de 50%. Helene skulle inte vara glad. Och inte du heller, om din livspartner skulle säga det. Därför att vi vill ha hela hjärtat, eller hur? Det ska vara lite passion i rummet. Lite överlåtelse. Och då säger Gud: åh, vad jag vill ha hela ditt hjärta. Jag längtar inte efter att du ska försöka vara perfekt, för det kommer aldrig att funka. Jag är inte ute efter perfektionism. Jag är inte ute efter att du ska ticka alla boxarna på att vara en god kristen. Jag hör människor ibland säga, jag är en dålig kristen. Och då undrar jag, jag hittar inte det i Bibeln. Ja, men du vet, Rickard, jag är en dålig kristen. Då brukar jag nästan fråga ibland, och vad är en bra kristen i så fall om du är dålig? Och om du nu är dålig vill du i så fall bli bra. Men å andra sidan, det finns inte den terminologin. Utan det står bara, älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din själ, hela din kraft, hela ditt förstånd. Odelat hjärta. Inte perfektionism. Inte att fylla i boxarna. Men Gud, jag vill älska dig med den jag är och det jag har, så passionerat och överlåtet det bara går. Det fångar Guds uppmärksamhet. Det andra, hur får jag över Gud på min sida? Ja, men det är att jag har en attityd av förkrosselse och ödmjukhet. Förkrosselse och ödmjukhet. Bibeln säger i Jesaja 57, för så säger den höga, alltså Gud, och upphöjde, han som tronar för evigt och heter den helige, och nu kommer det, jag bor i det höga och heliga, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. För att ge liv åt de ödmjukas ande. För att ge liv åt de förkrossades hjärtan. Alltså det är precis det Gud säger här. Hej, jag är med dig. Har du en förkrosselse i ditt liv? Jag är där. Gud står emot de högmodiga. Men det är de ödmjuka som han ger nåd. Det är när du och jag säger, jag klarar det själv, som vi står emot Gud. Men det är när vi säger, jag kan inte själv. Jag inser min egen svaghet, min egen begränsning, mitt behov av hjälp. Då säger Gud, vet du vad? Jag är på din sida. Jag bor hos den. Jag är med den som har en förkrossad ande. Alltså när jag inser att i mig finns ingenting som är gott. Jag kan inte leva det kristna livet själv. Jag kan, hur mycket jag än anstränger mig, så kommer jag aldrig klara av att bli en god kristen. Jag behöver desperat Guds kraft, Guds hjälp och Guds nåd varje dag. Då säger Gud, bra Rickard, jag är med dig för du har fattat poängen. Och han är med dig. För om han är för oss, vem kan då egentligen vara emot oss? Åh, Rickard, jag vill ha Gud på min sida. Vad ska jag göra? Bli förkrossad. När är det vi upplever sann glädje i våra liv? Jag låter som att jag kan och vet allt. Det kan jag inte, men här är ett förslag. När är det glädjen verkligen kickar in i våra liv? Det är först när vi har blivit förlåtna. Det är först när vi har insett, för före glädje så kommer sorg. Sorgen över mitt eget tillstånd. Sorgen över det som är i mitt liv som inte är bra. Och så går jag med det till Gud. Och Bibeln säger, om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig. Att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Och när den poletten klickar ner, vänta nu, det spelar ingen roll vad jag har gjort. I Kristus Jesus är jag förlåten. Vet du vad som kommer då? Glädje. Vi kan kalla det frälsningsglädje, vi kan kalla det vad vi vill. Och jag tror ibland kanske att det är där en kristen behöver komma tillbaka till. Vänta nu lite grann. Vi betonar ofta så mycket glädjen. Glädjen är Gud, glädjen är Gud. Vi kanske lite grann mer ibland skulle tala om att du behöver först inse vilken eländig syndare du är. För det är när du fattar den och behovet av Guds nåd och förlåtelse och du kommer till den punkten som glädjen fullt ut kan klicka in. Men det är inte populärt att tala om, så jag går till nästa punkt. För tala om synd i den tiden vi lever i, nja, det är bättre att tala om glädjen i Gud. Men det är en annan predikan. Att ha en attityd av förkrosselse, det handlar inte om att se ner på sig själv eller att förinta sina gåvor eller förmågor. Utan det handlar som sagt om att inse sin andliga fattigdom. Med andra ord, jag är djup, därför att det är det ordet förkrossad betyder. Att vara djupt ledsen och förtvivlad över mitt eget tillstånd. Inför Gud, så att jag ödmjukar mig inför Gud och ber om förlåtelse. Djupt ledsen och förtvivlad över mitt eget tillstånd. Att jag kunde säga så om den personen. Eller att jag kunde tänka den tanken. Eller odla den attityden i mitt liv. Eller ha det beteendet. Åh Gud, jag är djupt ledsen. Jag är förkrossad. Och då säger Gud, bra. Jag är med dig. Tre snabba, sen är vi klara. Hur får jag Gud på min sida? Hur får du Gud på din sida? Det tredje är, Gud gillar, alltså han gillar väldigt mycket när vi älskar och välsignar trots att vi blir orättvist behandlade. Då har jag Gud på min sida. Om du vill få Gud på din sida, om du vill ha liksom det jag har pratat om, Paulus listar upp, om du vill att saker i ditt liv ska samverka till det bästa, om du vill uppleva att du har kraft att leva i livets skiften, om du vill vara medveten om att ingenting kan skilja mig från Kristi kärlek, du kommer dit genom att göra det Gud säger: hämnas inte på någon, ge inte igen, utan välsigna. Det här är tvärt emot världens sätt. Öga för öga, tand för tand. Och då säger Gud, du får gärna göra det om du vill, men jag är inte med dig. Ja, då får du gå själv. Men om du däremot väljer att välsigna den som förbannar, om du väljer att förlåta den som har gjort dig fel, då kliver jag upp tillsammans med dig och jag är för dig. Det är en anledning till, tror jag, att Gud skriver i Bibeln: överlåt hämnden åt Gud. Överlåt hämnden åt Gud. Tryck inte till din släkting. Lägg ner stridsyxan i släktfejden. Överlåt hämnden åt Gud. Håll inte på och älta i det förgångna. Låt Gud ta hand om besluten. Hämnas inte. Ge inte igen. Vill du ha Gud på din sida, gå den höga vägen. Vill du att ljus ska bryta fram i mörkret, som Jesaja 58 talar om, att läkedom ska komma in i din kropp, hämnas inte. Förlåt, välsigna, släpp människor fria. Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? När vi älskar och välsignar andra trots orättvis behandling. Hämnas inte. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Någon mer än jag som behöver kraft för det? Jag räcker upp både händer och fötter. Det är så lätt att man vill ge igen. Det är så lätt att man bara vill säga det där ordet som man bara vet tar rakt in. Och då säger jag: gör inte det, Rickard. Gör inte det, Ulf. Gör inte det, Sara. Gör inte det, Kerstin. Gör inte det. Vill du att jag ska vara på din sida? Ja, det vill jag. Bra, säger Gud. Då finns det kraft till att inte hämnas, utan till att välsigna istället. Överlåt domen åt Gud. Visst andas detta frihet, gör inte det? Jag kan släppa det där, jag kan lägga ner det där. Jag behöver inte odla, jag behöver inte tänka. Jag behöver inte rota i det, jag behöver inte prata om det varenda gång jag möter människor. Utan jag kan lägga det ner och säga: Jesus, ta hand om detta. För jag vill vara en fri människa, jag vill vara en hel människa och jag vill att du ska vara på min sida. För om Gud är för dig kan ingenting vara emot dig. Det sista. Så tänkte jag att vi kunde sjunga refrängen på den första låten. Kan vi göra det, Oskar? Den är så bra den. Mm. Det sista. Hur får jag Gud på min sida? Jag tror helt enkelt att leva med det här mottot. Att jag gör allting vill jag göra till Guds ära. Om man på något sätt ska sammanfatta alltihop. Att när jag arbetar vill jag göra det till Guds ära. När jag tar hand om mina barn, jag vill göra det till Guds ära. När jag tittar på min ekonomi och går igenom räkenskaper, då vill jag göra det till Guds ära. När jag sitter i bostadsrättsföreningens årsmöte, så vill jag göra det till Guds ära. När jag umgås med mina kollegor, så vill jag göra det till Guds ära. När jag pratar om andra, så vill jag göra det till Guds ära. Alltså att hela mitt liv andas en längtan, ett motto, en målmedvetenhet att: Gud, Jag vill att mitt liv som jag har fått ska på något sätt ära ditt namn. Och jag vet att det kommer inte att bli perfekt. Jag vet att jag kommer att misslyckas, men jag vill ändå att mitt livsmotto ska vara till din ära, Gud. Några tankar den här eftermiddagen. Hur får du och jag Gud över på vår sida? Hur får du och jag över Gud att vara med oss i praktiken så att vi känner det, ser det, känner, luktar, smakar det? Ja. Några punkter från Guds ord den här eftermiddagen. Om Gud är för oss kan ingen vara emot oss.